Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, kära vänner i radioapparaten, då var det torsdag igen, eller hur?
Jajamän, och vi är tillbaka och är redo för ännu en kulturspaning.
Ja, det var ett tag sedan sist du var med. Du har haft lite för mycket annan press att göra.
Ja, just torsdagar har varit lite svåra för mig tydligen. Men nu är jag här och är redo. Mm.
Nej, men det är spännande det här. Vad har du hittat på kulturellt sen sist?
Nej, men jag har väl tittat på Netflix serie Kaos. Jag tror att det är 8 delar. Handlar om, vad ska man säga, typ, kommer du ihåg det här kassettbanden från barndomen som var typ hjältar och monster på himlavalvet?
De hade inte jag. Jag hade ju bara Disney och Munken och Kulan som väl var det kristna.
Ja, sant. Men jag växte i alla fall upp med så, de här gamla antika grekiska myterna på kassettband. Och nu har liksom Netflix gjort om det till alltså lite ganska splattrig action, komedi, drama i en serie om, ja, men där man får följa de här gamla myterna. Vi har typ Minotauren, vi har Orpheus och Eurydikes, så här, alltså Orpheus åker till dödsriket för att hämta sin älskade Eurydike. Det finns liksom, men de har tagit det till en modern nutida setting. Skiljer sig dock från våran värld i det att det är de grekiska gudarna som har varit den största religionen sedan 4000 år. Och de är med och påverkar vardagen. Typ skickar blixtar och typ får det att bli allmänt obehagligt om de tycker att de blir för lite dyrkade helt enkelt. Jag skulle säga att det är en ganska kul tappning. Kanske mer kul än bra. Det jag gillar mer är att de har tänkt ett varv till på hur det skulle kunna bli.
Mm. Ja. Nej, men Orpheus Eurydike finns det ju en operaversion av som är väldigt känd. Precis. Jag kommer bara inte på, kompositören undflyr mig nu, men jag är ju faktiskt så på börjat lösa melodikrysset.
Oj, oj, oj.
Och nu kan jag så pass mycket att jag kan göra det för det mesta utan att fuska. Så att, alltså utan att använda Google-assistenten för vissa saker. Så där.
Det är imponerande. Bra. Kör du hela själv då alltså?
Ja.
Ja, det är väldigt imponerande. Jag brukar alltid behöva ta hjälp av min omgivning.
Grejen är att jag kan så mycket av det klassiska. Och sen har ju faktiskt Tommy Jönssons och Martin Alariks försvenskningsspellista på Spotify. Så att nu tar jag också mycket av försvenskningarna, så att säga.
Ja, du gör din research helt enkelt.
Jag har gjort den. Den där spellistan är väl typ ett dygn på Spotify.
Ja, det finns mycket försvenskat.
Ja.
Det är imponerande att också kommer ihåg vad de heter och vilka som gjort det.
Ja, men nu sist var det väl någon som jag, ja, men jag kände igen melodin liksom. Mm.
Har du någon favorit försvenskning där i listan?
Oj, det var svårt. Men jag måste ändå säga Lalla Hanssons Svänger ett gäng.
En försvenskning av vilken låt då?
Dire Straits Sultans of Swing.
Touch, something be too much. chansen är för häftig.
Men sen har han också gjort den här The Walk of Life. Känner du väl till den gamla Dire Straits-hitten? Går sin egen väg.
Ja, det här är något som man nästan borde lyssna på.
Ja, vi får väl klippa in det här så får ni höra själva. För det här är så välgjort. Eller varför inte Susanne Frelens Någon försa sig?
Som är en försvenskning av
Careless Whisper. Fast faktiskt bättre än Careless Whisper.
Ja, det här. Jag ska in och lyssna på direkten, säger jag bara.
Ja. Men i alla fall, då... Sen, vad har det mer blivit? Det har blivit spela Train Valley World.
Mm.
Train Valley-serien har ju kommit med en del till. Och jag tycker utvecklarna blir bara bättre och bättre i det här spelet. Mm. Nu behöver man inte alls tänka lika mycket på att lägga tågvägar på samma sätt som förut. Utan nu har det blivit mer resurshantering och har tagit över. Och jag tycker det är ganska trevligt.
Ja, men det låter bra.
Slippa hålla på och pilla växlar. Och så ska du klicka på en pil liksom som kan vara lite svårklickad. Ja. Jag har ju spelat igenom de två första spelen i den här serien från början till slut och har väl i princip gjort completionist på de två första. Det finns några banor jag inte har klarat, men det är för att det är tidsbegränsat också. Så att, och min hjärna är inte tillräckligt snabb.
Jag förstår. Ja, men då blir det tidspress så blir det ju stress helt enkelt.
Ja, och då låser det sig.
Ja, men precis. Det är skönt att bara kunna pilla med sin egen grej när man spelar spel, tycker jag.
Mm.
Ja. Nej, men ja. Jag måste säga att jag har varit lite dålig på kulturspanandet de senaste veckorna, fast jag har varit borta en del från programmet. Men jag har ju faktiskt, jag ska ju göra kultur snarare än alltså uppleva kultur. Nu, här om några veckor ska jag vara med i en tv-inspelning som kommer också vara hemma hos mig. Och så att jag håller på och fixar så det ska se fint ut när det blir inspelning.
Oh.
Ja, så att det har fått ta över softtimmarna. Man har varit liksom med upplevelser utifrån.
Men å andra sidan så har ni också varit och hängt en utställning.
Ja, det är ju en kultursak.
Det får vi ju inte faktiskt, hörru du. Det här måste vi ju.
Jag kanske har varit, men det är också lite grann skapa kultur. Eller åtminstone förbereda för andras kulturspannande. Min fru har ju startat sin utställning Rara styggelse. Borta i Flen faktiskt. På Helleforsnäs konstbruk.
Helleforsnäs.
Mm.
Gnällbältet.
Ja, men precis. Och det var en fantastisk vernissage där i lördags. Då hade de också en jättestor marknad precis utanför. Så att det var väl flera hundra personer som var förbi och tittade in.
Härligt.
Jättemycket positiv respons.
Och hur kom det sig att det blev utställning i Helleforsnäs? Det är ju inte direkt någon världsmetropol.
Ja, nej, men det är ändå ett väldigt etablerat konstutställningsplats där. De har ju bra artilleri, höll på att säga. Järnsläpp. Men de har en jättefin utställningslokal och ska man göra det i Sörmland där någonstans så är det där.
Flen verkar vara någon slags konstnärligt centrum. Det är jättemånga musiker som har bosatt sig runt Flen också. Mm. Både Christian Kjellvander och fast Plura har ju sålt nu så att hans rygg klarar inte längre. Han har för stora ryggproblem.
Mm. Ja, men det var ju väldigt häftigt att vara där i Helleforsnäs också. Att bara få uppleva den miljön.
Mm. En av alla dessa svenska bruksorter. Lite som, jag tänker lite på Kumla. Där, om du har talat om konst på hög.
Nej, berätta.
Det är en skulpturutställning på Kvarntorpshögen utanför Kumla som är en sån här gammal industrislagghög som de har gjort om till skulpturpark.
Wow, ja, det är häftigt.
Där man utvann bensin ur skifferolja under andra världskriget då.
Spännande. Men du, nu har vi ju inte riktigt börjat på vårt manus än riktigt.
Nej,
ska vi ta
Vi går vidare här då. Då är det den. Veckans raket.
Really, many times I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, då var det dags för lite musik här i programmet igen. Den här veckan är det en Sproilans ny singel från musikern Michael Jeff Johnson och Sonja Aldén. Mm. Känner du till Sonja Aldén någonting?
Ja, det gör jag. Hon är fantastisk sångerska.
Ja, och nu har hon teamat upp med den kristna musikern Michael Jeff Johnson som hade en panghit här om året, men nu går vi ut i sommaren som fick väldigt bra med rotation på SR. Mm. I P4 som blev med Idde Schultz då.
Just det.
Och båda de här har ju turnerat tillsammans för Erikshjälpen.
Det visste det inte.
Ambassadörer då. Så att då åker de ut och spelar för, och så står liksom, samlar de in pengar för barn som befinner sig på sjukhus av olika skäl då.
Mm.
Så det är jättefint. Och låt den, vad hette den? Det var så dumt i mitt manus här.
Du är inte ensam.
Du är inte ensam.
Jag förstår att du undrar om du bara kan blunda tillräckligt hårt, kommer allting bli bra då? Jag förstår att du önskar att du själv kunde vrida tiden tillbaks, att det vore som vanligt, precis alldeles vanligt. Men du är inte ensam denna natt, fast du går en väg du aldrig gått förut. Du är inte ensam denna natt, fast du bär en sorg som fyller dina djup. Jag går bredvid dig. Så vi tar en dag i taget, för inget annat är möjligt här och nu. Låt mig bära din vardag, och genom mörkaste dalen kan vi sikta en högre dimension. Kan vi tro på en framtid, ljusare framtid. Du är inte ensam denna natt, fast du går en väg du aldrig gått förut. Du är inte ensam denna natt, fast du bär en sorg som fyller dina djup. Du är inte ensam denna natt, fast du går en väg du aldrig gått förut. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Du är inte ensam denna natt, fast du går en väg du aldrig gått förut. Du är inte ensam denna natt, fast du bär en sorg som fyller dina djup. Du är inte ensam denna natt, fast du går en väg du aldrig gått förut. Du är inte ensam denna natt, fast du bär en sorg som fyller dina djup. Jag går bredvid dig,
jag går bredvid dig,
och du är inte ensam.
Du är inte ensam med Michael Jeff Johnson, en otrolig låtskrivare som faktiskt var med också i Alla tiders sånger här om hösten, en produktion av TBN. Right. Om du har hört talas om Minns du sången?
Nej, det har jag inte hört.
Det var en tv-produktion på 90-talet med så här gamla läsarsånger.
Mm-hmm.
Fast nu med moderna artister och moderna sånger liksom. Men att de har bjudit in musiker i olika åldrar.
Ja, spännande. Det är som, men just det, och sen så körde de, gjorde de om dem också till moderna tappningar.
Ja, ja, fast de här spelade in, Alla tiders sånger spelades in i Nashville. Mm. Så det är mycket country-grejen. Bland annat Emilia Lindberg som vi ju spelade här om programmet. Hennes version av Pärleporten. Hon var med i den tv-produktionen också.
Cool.
Så det var häftigt. Men vi ska lyssna på Du är inte ensam. Och nu ska det bli lite mer faktaböcker här i programmet. Eller hur, Andreas? Vi har några stycken idag. Så det
ja, vi börjar bita av dem på en gång helt enkelt. Vilken börjar vi med?
Kvinnor med eller utan ADHD, Ann Söderlund och Fie Lindfors. Ann Söderlund kanske man känner igen från TV i alla fall. Det är alltså en bok om ADHD av kvinnor för kvinnor. Så jag kanske inte är så lämpad egentligen att recensera den här. Eftersom att jag är man.
Mm. Ja, men det kan ju skilja sig väldigt mycket för, beroende på vad liksom, samhällets förväntningar och förutsättningarna är. Så att, kvinnor har ju, är ju underrepresenterade i statistiken tyvärr.
Och det börjar vända nu. Mm. Tack och lov. Mycket tack vare Gillbergcentrets forskning.
Mm.
Där man faktiskt har beviljats väldigt stora forskningsmedel de senaste åren. Just för att forska på både autism och ADHD hos kvinnor.
Viktigt.
Verkligen. Och framförallt för att jag tyckte det kändes så fel när jag gick i de här grupperna som habiliteringen hade som barn, då var det aldrig en enda tjej.
Nej, aldrig. Men det var ju vilken, det var 90-talet.
Ja, ja. Det förvånar oss inte. Nej, va?
Det var bara ungarna som klättrade på väggar eller som så här, typ, hade tur som fick hjälp redan då.
För mig började det med att mamma upptäckte att jag inte kunde balansera på staketet som den 1,5 år yngre kompisen kunde.
Mm.
Så att, men jag tycker ju det här omslaget i den här boken är ju så talande när de sitter med ansiktena täckta av post-it-lappar.
Och inte glömma. Ja.
Jag ler ju verkligen igenkännande åt den bilden. Alltså det är alltid någonting jag tappar tycker jag. Och det har blivit värre med åren också.
Mm. Eller så har man blivit bättre på att se det.
Ja.
Jag hade ju de problemen har jag alltid haft liksom, med att tappa grejer. Men nu känner jag ändå att jag kommer på att jag har tappat det. Det gjorde jag inte förut. Då blev det bara katastrof när det väl var dags att liksom, det skulle behövt varit gjort. Så att, ja. Ja, med tiden kommer erfarenhet kanske.
Mm. Jag har ju till och med hittat en smart cykelklocka som jag vill köpa på Elgiganten om jag får råd någon gång.
Mm-hmm.
Men inbyggd AirTag.
Det är bra. Så man kan hitta cykeln igen.
Ja, men jag tänker framförallt utifrån hur det ser ut med cykelstölderna i den här stan. Det var mer en sån tanke och om man ska parka på centralstationen att slippa springa runt i 45 minuter.
Mm. Faktiskt.
Där, men jag tycker också det är intressant att den här boken är inte så medicinskt kall som många andra böcker om ADHD är. Många böcker om ADHD är ju väldigt medicinska.
Mm.
Och väldigt tekniska, men här är det också livsberättelser invävda i det, vilket gör att det blir ganska trevligt.
Har de egen erfarenhet? De här?
Ja, de har båda fått ADHD-diagnos i vuxen ålder. Ann strax före 50.
Mm, ja. Men jag tror att man blir väldigt... när man får diagnos så blir man väldigt, är man väldigt mån om att berätta för andra. För det blir en rejäl förändring. Alltså.
Mm.
Och en förbättring.
Jag tror aldrig jag har haft det stadiet.
Nej, men du fick det ju väldigt tidigt in i diagnos.
Ja, nu, 5.
Mm. Och jag fick det ju som 34-åring.
Ja, det minns jag.
Mm. Jag fick jättemycket stöd från dig och de andra här på radion.
Ja.
Det är jag evigt tacksam för.
Mm. Nej, men, och det tror jag också, framförallt någonting som jag märkte på dig när du fick diagnos var att det var inte lika många man kunde se liksom ett spår av godispåsar efter dig ibland. Sådär.
Ja, det var självmedicineringen.
Och den försvann. Mm. Och det var väldigt positivt. För äntligen så kändes det som att du inte hade det liksom ihop allting.
Mm. Jag behövde inte ta hjälp utifrån. För att orka eftermiddagen, förmiddagen och lunch.
Det som jag tycker är revolutionerande med den här boken är kapitlet om sömn.
Mm.
För ja, tydligen så har man alltså statistiskt nu bevisat att melatoninutlösningen hos patienter med ADHD är 2 till 2,5 timmar senare än hos normalstörda.
Mm.
Det förklarar varför så många av oss är nattugglor.
Ja, men också att det blir så mycket lugnare i den direkta omgivningen. Allt från så här vägarna utanför till folk som liksom, det blir ett lugn. Och då kan man fokusera, om det finns färre störande moment så är det lättare att fokusera.
Mm. Vad jag minns så pratade ju inte Gillberg om det i sina böcker. Men å andra sidan, det märks också att det har hänt saker på 30 år sedan ett barn i varje klass.
Mm.
På ett väldigt positivt sätt får jag säga.
Jag håller med.
Det är ju trots allt så att det har hänt mycket sedan Gillberg skrev den boken. Betyget blir då 3 av 5 och vi ska få lyssna på ett lokalt Uppsala-band faktiskt nu.
Mm.
Dreampop-bandet Skilda Världar. En lite ny upptäckt tack vare Vinylkultur Records utgivning.
Härligt.
Och låten Fas 2.
Thank you.
Nu ska vi ner i skivbacken här. Nu ska det bli... Vad känner du till David Gilmour?
Det gör jag inte.
Om jag säger en av medlemmarna i Pink Floyd.
Ja, då känner jag till honom plötsligt.
Ja. Och nu har han gett ut ett soloalbum om åldrande. Och han är väl också mest känd för att han har en beef med Roger Waters. En person jag inte ens skulle ta i metong i det här läget.
Mm.
Pro-Putin, säger jag bara.
Ja, men det är svårt.
Honom bojkottar vi. Nej, men... Och hela den här skivan öppnas med ett mycket läckert instrumentalspår med riktigt fet bluesig, sustainig liksom så här gitarr som man bara smälter för. Nästan lite ensam med bara lite piano på. Mycket snyggt. Det är liksom väldigt bluesigt hela det här albumet. Men det kanske har med temat att göra också i det att acceptera att man blir äldre och inte kommer leva för alltid.
Det finns en kanske lite ensamhet då, efter liksom något, men att man liksom tänker efter och försöker stanna upp och ta vara på det som finns.
Mm. Ja. Nej, men betyget blir 3 av 5 och vi ska föra The Piper's Call med David Gilmour.
Trade your soul for favors.
klippa in det.
Min kärlek till detta folk, frälsning och förtryck i farfars tid i Sápmi av Johanna Westesson.
Just det, ja. En riktigt spännande bok.
Som handlar om hennes farfar Hjalmar som jobbade länge och väl i Karesuando uppe i norr som präst. Och författaren är jurist och har jobbat på Amnesty kring just samers rättigheter. Man kan ju faktiskt fråga sig lite så här, varför ska jag, en vit man utan samisk härkomst, skriva en recension om en bok om förtryck av samer? Men det har ju sin bakgrund i mitt möte med dels Karenfolket från norra Thailand och Chinfolket från Myanmar som har det otroligt tuffa omständigheter. Jag finner hennes skildring av möten mellan statskyrkan och lestadianismen mycket intressant utifrån att en farfader skrev en biografi om Lestadius lärjungar. För någon som jag som då läste kyrkohistoria, detta något man inte direkt läser om mer än lestadianismen. Att kunna ifrågasätta sin egen farfars handlande är modigt och vågat. Att göra upp med sitt arv och sin bakgrund är ju något som man ibland måste göra. Mm. Det var ju lite det Bruno K. Öijer gjorde i den här Växla ringar med mörkret.
Mm. Ta hand om sin historia lite grann. Eller Stadius var uppe i norr och...
Ja, det var ju en väckelsepredikant. Mm. Och samtidigt så vittnar också boken om vårt oansvar gällande klimatet där uppe. Den här rovdriften som pågår där. Hur markerna i Sápmi blöder liksom. Mm. Jag tycker det här är en väldigt viktig bok att läsa idag. Alltså vi måste sprida kunskap. Och betyget blir 3 av 5 och nu går vi vidare, nu blir det mat.
Ja, vad har vi framför oss idag?
Guide till världens godaste curry av Jimmy Goh.
Mm.
Han slog ju igenom i Mästerkocken. Han golvade ju juryn med sina biang biang-nudlar. Och bjöd på riktig show. Och jag har ju hans bok Mitt kinesiska skafferi, så det kändes liksom lite så här kul att fortsätta.
Mm, vi ser hur han har utvecklats sedan dess.
Och nu har han ju gjort en kokbok med currys från olika länder.
Spännande. Jag älskar ju curry.
Ja, det är den ultimata comfort fooden för min fru i alla fall. Mm. I Storbritannien äter man ju ofta curry när man är lite bakis eller halvsjuk sådär. Mm. Och något som måste lyssnas är också att de presenterar smakprofiler så man kan liksom läsa lite så här karaktären, typ starkhet, syrlig liksom. Väldigt ett lite nytt grepp.
Mm, liksom, så att man ska man känner man sig sugen på en riktigt stark så vet man vilka som redan är det.
Ja, fast de har inget recept på Vindaloo i alla fall.
Okej. Ja, hoppas.
app. Nej, men...
Hur stor är skillnaden då liksom mellan de här? Alltså, man tänker ändå att curry är någorlunda likadant.
Fast det är ju helt olika smakprofiler. Allt ifrån liksom japanska, de är väldigt sublima. Via thai curryn som är lite mer sticksig och vass i smaken till värmande och ganska stark laxa. De har ju med recept från det lankesiska köket och det är ju otroligt hett. Alltså otroligt starkt. Det följer ju tesen att ju längre söderut i Indien du kommer desto starkare blir det så att säga. Och jag gillar verkligen att det är tydliga recept i den här kokboken. Det är metod. Det är bra metod. Det är tydligt, det är genomtänkt. Det är snygg layout.
Ja, fotot.
Väldigt fint tycker jag också. Väldigt så här värmande. De har valt en väldigt varm färgpalett för den här boken.
Ja, häftigt.
Ja, men curry är ju varmt.
Mm, ja, men verkligen. Och det ska ju liksom sprida sig i hela kroppen.
Ja.
Perfekt. Vad blir det för betyg på den här boken?
4 av 5. Och nu ska det bli mat igen här.
Mm. Vad har vi för oss?
En kokbok med japansk comfort food från Saori Ichihara.
Mm.
Hon jobbade ju på numera avsomnade restauranger som Esperanto i Stockholm.
Mm.
Så här, den tidiga japanska vågen i Sverige.
Det är häftigt.
Och den här boken är ju liksom en så här partymat för dagen efter festen.
Mm, det är liksom ganska mycket fett och salt och ja, man får liksom alltså kan göra det ganska enkelt och det är
typ som bakfyller pizzan eller om du tänker liksom mat när man är riktigt riktigt mansförkyld liksom.
Eller bara när man känner allting känns lite jobbigt och man bara vill stoppa mat i hela ansiktet för att det ska bli bättre. Mm.
Till exempel okonomiyaki, har du talat om det?
Mm, ja.
Det är en japansk kolpannkaka som jag vet att sushi-drottningen Frida Ronge alltid äter. Det är det. Hon begär alltid taxichauffören när hon landar på Haneda att kör mig till
bästa.
Och okonomiyaki istället. För det är liksom perfekta så här jetlag i maten.
Mm.
Jag tycker liksom det är så synd bara att vi i Sverige har fastnat på sushi, yakiniku, yakitori och möjligtvis tonkatsu. Därför att det finns så otroligt mycket vacker mat i det japanska köket.
Mm.
Men jag upplever, alltså jag har ju försökt att laga japansk mat, men jag upplever det mycket lättare att få till smakbalanserna i det kinesiska köket jämfört med det japanska köket.
Ja, vad tror du det beror på då?
Jo, därför att i japanska köket är ganska lågmält.
Mm, det finns en sån här typ
det är lugn. Sublimt. Mm, precis. Alltså det är så finkänsligt. Medan Kina är liksom lite mera så här krut och power.
Man kan säga mer kryddning, mer typ så här, mer sås och bara olika starka krafter mot varandra.
Ja, smitten. Det är liksom inte det här. Alltså det är nästan lite om Erik Satie, om man ska dra en referens till klassisk musik så är liksom japansk mat är ju Erik Satie. Medans kinesisk mat är liksom som en Wagner-opera. Så det är nog därför jag tycker att det är enklare att laga kinesiskt och få det bra än att laga japanskt. Men jag har absolut ingenting emot japansk mat därför att vi hade ju besök i kollektivhuset för kanske 7-8 år sedan från ett kollektivhus i Tokyo.
Mm-hmm.
Så då bjöd de oss en kväll på en middag.
Vad roligt.
Med en curry. Det var faktiskt riktigt gott. Det var inte så starkt eller så, men det var smakrikt.
Mm.
Och tonkatsu är ju för alltså typ schnitzel då. Så det kan ju där har man liksom en referenspunkt på vad det är ändå.
Just det, en av de rätterna som man brukar ändå börja bli ganska vanliga i Sverige.
Ja, och då är den oftast gjord på fläsk dessutom. Men jag tycker att det är så häftigt med den här omtanken japanerna visar råvarorna jämfört med många andra kök. Det är liksom ingen Chinese cleaver, utan det är väldigt mycket pill. Och det tror jag också är det som gör att jag har så svårt med det.
Det är lite för pillrigt.
Ja. Medan kineserna använder ju liksom en Chinese cleaver som är liksom en smärre slaktarkniv liksom, ungefär till allt. Mm. Så att jag tror att det är min motorik helt enkelt som inte riktigt klarar av det. Ja. Även om jag älskar sushi, va?
Jo, men precis. Det tar kanske lite mer tid också.
Ja, det beror nog på vilka rätter man gör.
Ja, alltså comfort food kanske inte tar det i och för sig. Men
nej, för det är ju typ saker som omeletter. Mm. Det gör man ju ändå hemma. Jag vet ju inte om ni gör det här hemma, men jag gör det ganska ofta bara som en enkel vardagslunch som jag själv hemma.
Ja, men precis.
Jag älskar ju fransk omelett. Så.
Du måste väl ge en betyg också kanske?
Ja, betyget blir 4 av 5 och vi går raskt vidare här nu till våra lyckligaste år, Ester Kedsa Roxberg.
Ja, en gammal klasskompis till dig.
Eller en gammal kompis, inte från klassen utan från kristna konferenser.
Så var det. Mm.
Och jag återkommer gärna till henne. Jag älskar verkligen, våra världar är liksom lite connectade eller vad man ska säga. Vi har liksom liknande bakgrunder och sådär, vilket gör att den här boken handlar ju väldigt mycket om att liksom hitta sin kulturella identitet.
Mm.
Eftersom att hon är född i Zimbabwe.
Oh, spännande.
Och det är ju också en separationsbok där. Alltså hon får ett stipendium att åka till Zimbabwe. Ett författarstipendium.
Mm. Och det är som hennes resa dit som boken då beskriver, eller?
Ja. Och liksom de här krockarna i hennes liv mellan också. Och hur hennes pappa.
Just det, för hon var ju författare till den här, vad heter den?
Min pappa Ann-Kristin.
Ja, precis. Som fick liksom väldigt mycket uppmärksamhet.
Hur hennes Ann-Kristin då inte vill prata om åren i Zimbabwe ens.
Mm. Så då, hon åker dit och försöker lista ut det själv.
Ja, lite grann sådär. Hon får inte så mycket hjälp av sina föräldrar i det här. Vilket kanske hade behövts för bearbetningen.
Mm.
Men det är också ett brev från en mor till hennes äldste son. Hon skriver ju liksom till sonen. Och förklarar väldigt mycket av det här med familjedrama. Men också liksom den här bruksorten Rottne. Jag hade ju inte förstått förrän hon gjorde radiodokumentären med hennes bästa kompis. Som hon bröt med.
Mm.
Varför det var som det var. Så att säga. Jag hade inte förstått hur nynazistiskt Rottne var.
Ja, på 90-talet.
Ja. Mm. Och det är ju det Rottne som om man ser till Ola Salo och Leary, The Ark växte upp i liksom. Fast före oss, 2,5 generation före oss. Liksom. Så jag förstår liksom varför jag, det har fått mig att förstå ännu mer varför jag inte vill åka tillbaka.
Mm. Men om vi tittar in i boken, då, vad kan du berätta mer om själva boken?
Nej, men boken är ju en slags roman om att separera också. För att hon skiljer ju sig från sin man efter 3 ungar. Och hon har liksom varit mammaledig 3,5. Hon har tagit all mammaledighet för att hon tjänar mer pengar som mammaledig än som författare.
Det är lite illa.
Ja. Men jag tycker ändå att det är en väldigt fin bok. Väldigt fin skriven bok. Jag kunde ju inte släppa den här. Mm. Den här läste jag på 1 dygn typ.
Ja, du sa att den var väldigt, väldigt varm.
Ja, och det finns den afrikanska värmen. Det är liksom det här att bryta upp från någonting. Som börjar med ett köp av ett radhus och som sen liksom Jag tror att hon börjar känna sig malplacerad i miljön helt enkelt som hon befinner sig i. Ja. I den här lite för perfekta Malmö-idyllen. För hon har ju bott i Malmö i många, många, många år. Jag är ju själv, alltså min syrra flyttade ju från Malmö här om året. För att det var inte kul att bo med barn i Malmö. Det var jättekul att bo när de var barnfria, men när de fick sonen så var det liksom som att nej men det här eviga projektet bara att gå ut, att behöva ta en hiss ner. Jämfört med som ni har det, att man liksom bara kan släppa ut dem.
När man öppnar dörren.
Ja.
Så är man ute i trädgården.
Så att jag förstår henne också på ett sätt. Att hon liksom aldrig har riktigt känt sig hemma i den här gentrifierade radhusidyllen i Malmö. Där alla har låds Christiania cyklar. Och...
Vad tänker du kring betyget då?
Nej, men jag tycker det här är en 4 av 5.
Ja, starkt.
Och nu ska vi faktiskt få lyssna på en intressant låt. Ett band som heter The African Dream. Han gjorde musik på runt 95 under namnet New Yorkan Soul. Och sen bara försvann från jordens yta.
Ja.
Och så nu så här nästan 30 år senare så har han släppt nytt material.
Så att man kan säga att han var en one hit wonder, kanske?
Nej, de gjorde flera släpp på Nervous. Alltså Nervous Records var ju en DJ-label framförallt. Det var ju dansmusik, liksom rave, house.
Ja, så det, men sen så försvann det plötsligt bara.
Nej, etiketten finns fortfarande kvar.
Ja, jag tänkte,
men artisten försvann, New York and Soul försvann från jordens yta ungefär.
Ja, men efter, men hade släppt en hel del.
Ja, 12 då.
Precis.
Så vi ska få höra på Young and Free med African Dream. Nu går vi raskt vidare. Nu blir det mera pretto-kultur här. Sara Stridsbergs farväl till Panic Beach. Vad känner du till om Sara Stridsberg?
Författare. Hon är en författare. Var det hon som skrev om Beckomberga?
Ja? Ja, det var det. Helt rätt. Vi recenserade ju den när vi hade Mattias med oss på 10-årsjubileet.
Precis, på Vaxhöga torg.
Japp. Ett generationsdrama om den dysfunktionella familjen Stjärne genom 1900-talet. Och jag kom ju osökt att tänka på Claes Östergrens Bröderna Morgan och den lugubra lägenheten på Hornsgatspuckeln i Stockholm. Ja. Jag vet inte om du känner till böckerna Gentlemen och...
De har jag inte läst.
Ja. Men också lite så här, vem är rädd för Virginia Woolf eller Fanny och Alexander, liksom där dyssiga. Mm, nästan precis. Bergmaneska.
Ja, men inte härlig känsla i familjen.
Nej, väldigt mycket alkohol och allmänt elände. Men de bor på en väldigt fin adress i Stockholm, nämligen i Kungstornen.
Ja, även där kan man må dåligt.
Jo du, tack. Det kan man säkert. Det är liksom ett... Hela den här romanen, utan att spoila för mycket, så är delar av romanen faktiskt i slutet på ett behandlingshem. Mm. Och det kanske säger någonting om hur hämningslöst drickandet i den här familjen är. Men också liksom studenter på 40-talet i Uppsala, 30-40-tal liksom. Men där har jag ju också hittat förvanskningar eftersom att Fyrishovet är ju Fyrisbadet då.
Ja.
Så att jag tycker att hon tar sig lite för stora friheter med geografin här.
Men det är ju kanske för att folk ska förstå vilket ställe det är då. Ja. För det är ju, de följer ju hela familjen genom 1900-talet. Är det då från 1901 till...
Ja, 1920-tal. Men, och där Panic Beach är ju då en strand i USA som jag fattar det som jag tolkar det, ska jag säga. Mm. Men jag kan inte liksom undvika att använda platsen Panic Beach utan att tänka på till exempel John Holmes, den öde stranden från Sordin. Och jag tycker det är väldigt tydligt att författaren också är dramatiker.
Alltså hon skriver pjäser.
Ja. För dialogerna är så pass välskrivna. Alltså det är svårt att skriva dialog i böcker. Men hon lyckas.
Mm, en styrka hon har.
Ja. Och det går liksom inte att värja sig mot den här berättelsen. Det här är också en bok som liksom bara plöjt. Mm. Det går liksom inte att värja sig.
Vad blir det för betyg?
4 av 5 tycker jag det står i manuset. Jamen. Och nu blir det en annan liten vignett här. Ja, då vet ni ju definitivt vid det här laget vad det är dags för.
Nu kommer vi höra någonting vi förmodligen inte hört förut.
Något riktigt dammigt. Den här gången också från samma skiva som vi tog låten förra veckan ifrån.
Mm.
Men den här gången gruppen Universum, låten Universum med gruppen Image från Örebro. Lite discofunk. Örebro var rätt bra på discofunk runt 80 där.
Mm, Örebro är bra på mycket.
Ja, men de har ju en musikhögskola. Mm. Så att det är väl inte så konstigt att det blir mycket sånt om musik, jazz, fusion.
Ja, ska vi säga någonting mer om låten innan vi drar på?
Ja, men alltså jag tycker det här är härligt på något sätt. Det fanns ju ett band som hette The Funkar i Örebro vid samma tid som jag kan relatera till då med Stefan Berg, han som skrev Fångad av en stormvind som kapellmästare. Det var en väldigt levande musikscen och min pappa var ljudtekniker mitt i allt det här.
Ja, så du fick vara med lite grann?
Nej, det här är före jag är född.
Ja, just det här är på 80-talet.
Det här är tidigt 80-tal. Det här är 80 tror jag när det är utgiven eller något. Mm. Så som sagt var låten Universum med Image. Veckans retro. nu blir det kristet.
Åh, oh, härligt.
Japp, nu blir det gruppen Sidewalks gryning. Deras debutalbum från 84, alltså 40 år sedan.
Ja, det var, jag tänker att det liksom var 40 år sedan. Det känns ju helt sjukt.
Ja. Artisten vi har valt till nästa program är verkligen spektakulärt 40 år sedan. För i nästa program då blir det ett par bröder med gyllene skor.
Ja, just det.
Det är 40 år sedan de vann Eurovision.
Det är helt galet. Men tillbaka till
Sidewalk då. Det var ju ett, något av ett kristet all-star-band med Ken Vennerholm på sång, om du känner till Triple and
Touch. Triple and Touch, just det. Det var ju, alltså, de var ju på tv typ nästan jämt.
Ett tag där, precis. Med Lasse Kronér i spetsen.
Jajamän.
Jajamulle. Sen har du också delar av kompet i Jerusalem på den här. Du har Göran Rudbo från Triple and Touch på kör. Så att det här är en härlig skiva tycker jag. Som, och Tommy Kaso på gitarr, en fantastisk gitarrist och låtskrivare. Som idag mest gör såna där avslappningsskivor.
Oh, ja, det är också viktigt.
Han har gjort någon sån där avslappningsskiva baserad på Fibonaccis talserie. Om du kommer ihåg Da Vinci-koden och det där.
Precis.
Så att det är härligt det här. Och det var ett bra band. Jag har sett, finns live-klipp med dem på YouTube från Skandinaviumgalerna, som ju var en höjdpunkt för den kristna musiken då, där det var stora galer så här, med olika band. Och vi ska få höra låten Gryning med Sidewalk.
När skira stjärnen sakta faller och sprider sig på stranden, och värmen är kvar och havet är blått. Då går jag dit ut där vinden vänder långsamt åt väster, där ljusa stjärnor landar, möts i en ring och börjar gå. La 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 la
det var allt vi hade att bjuda på för idag.
Yes.
Och Andreas var tillbaka i studion idag. Andreas.
Ja, dubbelt så bra, dubbelt så mycket Andreas.
Ja, och vi hörs igen om 2 veckor. Då blir det något helt annat.